Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I programmet som följer tänkte jag, Leif Bratt, ta upp en ganska okänd lag, personuppgiftslagen, eller PUL som man säger i vardagslag, och som har beröringspunkter med företeelser som hashtags och sociala medier. Inbjuden som sakkunnig är Ebba Ljungdahl som jobbar på vår kommun, eller i vårt kommunhus. Men då Ebba, för att ge dig lite legitimitet så kan väl du berätta för lyssnarna vad du sysslar med?
Det ska jag göra. Tack så mycket Leif. Den 25 maj nästa år så börjar nämligen en ny EU-lagstiftning att gälla. Och den kallas för dataskyddsförordningen, eller GDPR, General Data Protection Regulation. Syftet med den här lagen är i korthet att man ska stärka människors rätt till skydd av sin personliga integritet. Och jag arbetar helt enkelt på kommunen med att anpassa all kommunens verksamhet till den här nya dataskyddsreformen.
Men kan man säga så här att, jag sa väl rätt då, att för närvarande har vi PUL och sen så ska det komma det här GBD, sådär.
Det stämmer. PUL gäller ju nu fram till 25 maj helt enkelt,
ja.
Då GDPR börjar gälla.
Men PUL kan vara en bra utgångspunkt för vårt resonemang.
Absolut.
Okej, jag är ju förberett med så. Ja. Då undrar jag så här, PUL rör ju då också den här personliga integriteten. Jag ska vara skyddad så att säga mot spridning av elakheter eller olämpligheter eller vad det nu kan vara. Kan du lite kortfattat på begriplig svenska säga, vad säger PUL om vad man får göra?
Ja, det ska jag försöka. PUL reglerar hur man får behandla personuppgifter. En personuppgift, för att ge ett exempel, är egentligen all information som kan hänföras till en fysisk person. Exempel på de vanligaste personuppgifterna är namn, personnummer, foton på den här personen, kontaktuppgifter som telefonnummer och hemadress. Det finns också så kallade känsliga personuppgifter som rör personens hälsa eller religiösa övertygelse eller sexualitet. Men PUL i alla fall, det ställer krav på hur de här personuppgifterna får behandlas. Exempelvis är att när uppgifterna används för ett annat syfte än de samlades in, till exempel, eller om uppgifter sprids på grund av oaktsamhet eller av osäkra system, då har de personuppgifterna blivit felaktigt behandlade. Och det är det här som PUL vill stävja. PUL vill helt enkelt att alla som behandlar personuppgifter ska göra det på ett tillförlitligt sätt och på ett sätt som respekterar människors personliga integritet.
Det ligger ju ute rätt mycket på såna här sidor. Man kan ju söka, har jag ditt namn så kan jag få upp rätt mycket sidor om dig.
Och, ja. Absolut.
Och den som är lite duktigare än vad jag är kan få ännu mer. Jag är så gammal så jag har till och med svårt att säga mitt personnummer till en person och undrar, vad ska du med det till? Ja. Du har inte med det att göra.
Ja.
Och sonen säger, pappa du är larvig. Alltså ditt personnummer hittar jag på nätet blixtsnabbt.
Ja. Ni har ju rätt båda två. Jag tycker din inställning är hälsosam. Ett personnummer är ju faktiskt en värdehandling som man kan använda för att ansöka om rotavdrag eller söka lån. Så att absolut så ska man vara väldigt försiktig när man delar den uppgiften. Men som din son menar så är det ju så att det går att få tag på den uppgiften i dagsläget på nätet.
Vem gör rätt? Hur kan någon ha lagt upp mitt personnummer då utan att fråga mig?
Ja, det beror lite på. Det kommer vi in på. Den här lagen gäller ju för alla organisationer, företag, men även i vissa fall enskilda personer som behandlar personuppgifter. Och i det fallet som du nämner, då är det kanske ett företag som lägger ut information om dig, om din kredit. Värdighet eller det finns en sida som heter Ratsit bland annat.
Jaha.
Och de har ett så kallat utgivningsbevis. Och det är ett sätt att undanta behandling från PUL, helt enkelt.
Så de har rätt att...
Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för integritetsskyddet och personuppgiftslagen i Sverige, de kan inte utöva tillsyn över sådana sidor som har utgivningsbevis.
Var får de dem ifrån då?
Ja, det kan de ju hämta ut, begära ut som allmänna handlingar till exempel.
Nej, men jag menar, hur får man utgivningsbevis?
Ja, det söker du på Post- och telestyrelsen. Men det är ingen expert på, så det får du nästan hitta någon annan sakkunnig.
Varför jag frågar, det låter ju nästan som att söker man det där utgivningsbeviset så kan man göra vad man vill.
Ja, det är inte alla som beviljas ett utgivningsbevis heller.
Men poststyrelsen har inte frågat mig om jag vill vara med där.
Nej.
Nej, vi tittar frågande på varandra bägge två. Det ser inte ni som lyssnar, men det gör vi. Ja, i alla fall. Då förstår jag, det hantering det handlar om, och det gäller i princip det offentliga, det gäller företag, det gäller föreningar, det gäller privatpersoner. Alltså, hur hanterar man om man inte har utgivningsbevis?
Ja, utgivningsbevis, men även om man kan ha grundlagsskydd genom tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen för att få behandla personuppgifter också och undantas PUL då. Mm.
Ja. Du, när det gäller då närradion, för att göra en jämförelse, så vi får ju inte kränka, vi får inte förtala, vi får inte idka hets mot folkgrupp. Mm. Det är de begränsningar vi har när vi sprider information om kanske människor och grupper då. Alltså, i övrigt är det i princip fritt fram för oss. Men vi har en ansvarig utgivare som kan anmälas. Det har ju oftast inte folk som håller på sociala medier, en ansvarig utgivare. Men vad får jag då, förutom då personnummer, men vad får jag säga om jag då använder mig av nätet och det man kallar sociala medier? Jag gissar att man får inte kränka där heller, men finns det några andra begränsningar när man inte har då ansvarig utgivare?
Ja, jag ska säga så här. För privat behandling så undantas man ju PUL och behöver inte följa de regler som finns i PUL. Men privat behandling som där du lägger ut bilder eller information eller någons personuppgifter helt enkelt på din Facebook-sida eller på din blogg, det kan däremot falla utanför den här begränsningen som gäller privat behandling. För då är inte längre informationen behandlad privat, utan då finns den ju uppe för spridning egentligen till vem som helst.
Du menar så, om jag skickar ett mejl och säger att X är en skitstövel till en kompis, då det får jag göra.
Ja.
Men jag får inte lägga ut samma information på nätet.
Precis. Eller sociala eller medier. Eller på din blogg eller så. Det skulle vara om du hade en lösenordsskyddad blogg som bara vissa, som en viss begränsad grupp, kunde komma åt. Sådana finns det ju också. Ja. Men lägger du ut öppet för alla att se, så är det inte längre en privat behandling så att säga.
Nej. Och då kan man säga då gäller samma sak där. Alltså, i skrift så får jag inte kränka, förtala eller hetsa mot folkgrupp om det är öppet.
Mm.
Alltså fritt tillgängligt. Mm. Och bilder då, vad gör jag med det?
Ja, bilder gäller samma sak. En bild på en person som du kan se vem det är ju också en personuppgift.
Ja.
Och därför bör du alltid be om den personens godkännande. Be om deras samtycke att få lägga ut den här bilden. Det finns inget lagkrav på att man ska göra det, men det är alltid lämpligt.
Men jag menar, om vi vänder på... Nu kommer jag bli jättelarvig här.
Nej,
men jag kan ju förstå om man säger dumma saker på nätet, men... Jag kanske inte ens vill att de ska han är snäll. Eller,
nej, du vill inte bli omnämnd.
Men jag menar, om inte jag vill vara med där på den där sidan, hur ska jag göra för att få bort uppgifterna om mig? Alltså, jag förstår, normalt begåvade motpartners så att säga, de tar väl bort det då? Men jag bara säger, vad har jag för rättigheter att kräva? Att de tas bort.
Vad kan du göra? Ja, där är ju återigen då Datainspektionen en bra... Det är tillsynsmyndigheten för att PUL och för att personuppgifter och integritetsskyddet respekteras. Där har de en sida som heter kränkt.se. Där kan man gå in och titta. Där finns det god vägledning när man anser sig ha blivit kränkt på nätet. Och det är en väldigt svår gränsdragning. Vad är kränkande? Vad som är kränkande för mig kanske inte är kränkande för dig och vice versa. Så det är alltid väldigt svårt att göra den bedömningen själv. Det är därför man också vill, när du väljer att lägga ut en bild på någon, så vill du också säkerställa att de går med på det.
Jo, men jag menar så här, jag vill inte vara med på den där sidan. Mm. Vad de än skriver, alltså så. Jag är ute efter, har jag någon rätt på min sida? Och så här, nu tar ni bort det här, annars blir jag annad.
Ja, just det.
Eller någon kommer att ta, ni får böta.
Mm. Ja, precis. Alltså vi har till exempel en möjlighet till skadestånd. Jag ska säga så här, Datainspektionen som sagt, ja, de tar emot klagomålen. Men de kan inte plocka bort, de har inte mandat att plocka bort publiceringar från internet. Det de kan göra är att de kan fatta ett beslut och säga om någonting har varit kränkande. Och säga att personen som ligger bakom den här publiceringen, att de ska ta bort bilden. Men de kan inte utreda det som ett brott. Utan det måste i sådana fall polisanmälas och polisen får utreda det som ett brott.
Men alltså då, om då har jag hamnat på polisstationen. Mm. Vad är det för lag som styr då om det där är... Om jag som person inte vill vara där, ska inte det räcka?
Ja, alltså vi har brott mot personuppgiftslagen. Det är ju ett brott som polisen kan utreda eller som kan anmälas. Du har olaga hot, du har förtalsbrottet som har varit väldigt i het luften nu på senaste. Så att det finns en mängd brott, men... Ja, det är de verktygen du har.
Men ska jag säga då så här, från den 25 maj så kommer jag vara än mer skyddad, kan man säga så?
Ja, jag ska säga att den största skillnaden med den här nya dataskyddsförordningen eller GDPR från PUL, det är att den har lite mer tänder. Det är nämligen så att en personuppgiftsansvarig, alltså en person som behandlar någon annans personuppgifter, den personuppgiftsansvariga kan ådömas höga sanktionsavgifter. Alltså en form av straffavgift kan man väl kalla det.
Böter skulle vi säga på svenska.
Böter, ja precis. Men det är en sanktionsavgift som Datainspektionen kan utdöma för överträdelser av dataskyddsförordningen. Och det är bötesbelopp eller sanktionsavgiftsbelopp som uppgår till 20 miljoner kronor. Men det är för de allra grövsta överträdelserna förstås.
Ja, alltså jag är inte ute efter vad företag kan göra och inte kan göra. Utan privatpersoner, alltså vi håller på med sociala medier och vi har lekmän som lyssnare.
Ja, jag förstår.
Ja. Men du, vi har ju så här... Alltså skrift kanske är enklare för det är lättare att se om det är kränkande eller förtal och sådana saker. Men det finns ju också som sagt bilder. Och ibland hör man ju talas om föräldrar som lägger ut bilder på sina nakna barn och sådana där. Sitter badet och rätt avklädda. Och sen när jag blir lite äldre, säger då 15 års ålder någonting så, och börjar begripa saker och ting. Då ber jag mamma och pappa att jag skäms över den där bilden. Ta bort den. Nej, men du är ju så gullig där. Ja, man kommer inte överens. Vad kan jag göra då? Mm. Jag är inte myndig alltså.
Nej, jag förstår. Det är en väldigt bra fråga. Och ett väldigt, vad jag tror, om man tittar på Facebook, vanligt förekommande problem. Jag kan inte uttala mig om hur bilderna är eller vad de har, hur de ska klassas egentligen. Om det är nakenbilder och så. Men om jag tar det utifrån vad man kan göra i ett integritetsskyddande perspektiv eller för personuppgiftslagen, så är ju foton en personuppgift förstås. Och å ena sidan så är det vårdnadshavaren till barnet som kan ge ett samtycke till att den här bilden får publiceras. Och om det då är vårdnadshavaren själv som publiceras, så blir det uppenbart en svår situation eller en bedömning man måste göra. Det betyder inte att föräldern har rätt att sprida kränkande bilder på sitt barn. Utan återigen då det här fallet som jag berättade om en vårdnadshavare som, eller en förälder som hade bloggat om sin vårdnadstvist och lämnat ut privata eller känsliga uppgifter av rent privat karaktär. Så återigen, fråga alltid innan du lägger upp en bild på någon.
Vi säger så här, vi går till vuxenvärlden då.
Mm.
Jag är myndig. Mm. Jag går med ett första maj-tåg och med en fana i handen och är stolt över det och jag tror på det där. Mm. Och sen några år sen, och då finns det en bild på den där marschen som man lägger upp då. Och sen några år senare så har jag ändrat uppfattning. Jag delar inte de värderingar som jag gav uttryck för då i första majtåget. Jag vill inte att bilden ska vara där. Vad gör jag då?
Och det är fullt möjligt för dig att återkalla det samtycke som du en gång gav.
Nej, men jag har inte ens gett ett samtycke. Jag har inte ens gett ett samtycke, säger vi. Nej. För att jag tyckte det var jättekul och kanske komma med på bild lite fåfänga och sådär. Ja. Och det var häftigt och jag bidrog till mina ideal spreds. Ja. Men nu har jag inte de idealen längre.
Jag skulle säga att det som du också poängterar är ju att på bilden så skulle man kunna utläsa din partipolitiska tillhörighet eller ja, de politiska intressen som du hade då. Och det skulle eventuellt kunna göra att den här bilden innehåller känsliga personuppgifter. Och de reglerna för hur man får behandla känsliga personuppgifter, de är något striktare än vanliga som namn och ja, adress eller så. Då är det nämligen så att personuppgifter av känslig karaktär får man inte behandla om man inte har ett samtycke.
Alltså att om inte jag har gett ett samtycke, då är de skyldiga att ta bort bilden.
Ja, ja, det är de.
Finns det någon påföljd? Fängelse i 3 år eller?
Ja, nej, det vågar jag inte uttala mig om. Utan återigen så skulle jag titta på Datainspektionens sida, kränk.se.
Men man kan säga, nu, efter den 25 maj, då blir det mer allvar i alla fall utav det.
Ja, det blir det ju. Jag... ja, det är svårt att säga eftersom att den inte har trätt i kraft och att vi inte har någon praxis på området. Överhuvudtaget så är det ganska skralt med rättsavgöranden på de här frågorna som gäller integritetsskydd och internetkränkningar, ska man väl säga. Mm. Men, så att det kommer bli intressant att se.
Ja, men kan man säga så här i alla fall då, att lägga upp bilder på människor... Mm. Och som av då känslig karaktär, inte bara namn, adress och personnummer och sådana där saker. Lägga upp bilder, då ska man ha ett samtycke. Har man inte samtycke så bör man ta bort bilden. Ah. Sen kan vi inte exakt påföljde, men, man har inte rätt att publicera den utan samtycke.
Exakt. Jag skulle säga att det finns ju en viss... det finns ju en skillnad mellan vad som är lagligt och lämpligt. Ibland så är saker inte olagliga, men det gör dem inte lämpliga. Och om vi vill ha en dräglig tillvaro och respektera varandra så tycker jag att man ska begära eller se till att den som man publicerar på nätet, en bild som man publicerar på nätet, också vill vara med på en bild.
Ja, nej, för det finns väl också en liten gradskillnad mellan... Och jag förstår att det är svårt att dra en gräns, men vi säger offentliga personer och medelsvensson.
Ja, just det.
Offentliga personer får tåla lite mer och medelsvensson behöver inte tåla så mycket. Mm. Kan man säga så?
Ja, det kan man väl göra. I PUL-sammanhang så brukar man prata om undantag. Säg att du publicerar en uppgift som kanske kan uppfattas som kränkande eller som kan vara kritisk av någon. Så kan man få göra det, även om den kan uppfattas som kränkande, om man har ett journalistiskt ändamål. Så att där har du kanske då att offentliga personer får tåla mer, för att man ofta kan hänvisa det till någon form av journalistiskt ändamål.
Så det du efterlyser lite grann, det är då att, det är, nu lägger jag tankar i det, eller agerande, ja, jag bara tänker så här, det skulle vara bra om det blev ett antal polisanmälningar så man fick se, alltså man fick en liten praxis.
Ja, så är det ju. Datainspektionen gör ju utredningar eller kommer med yttranden och kan säga om det här har varit kränkande eller inte och be personen som har utfört den kränkande handlingen att upphöra eller ta bort det här från sin hemsida. Men de kan också polisanmäla brott efter att de har gjort en utredning. Och det händer ibland.
Aha, så
att de gör, att de polisanmäler personen i fråga för brott mot personuppgiftslagen.
Då är det alltså smart egentligen. Alltså, gå in på den där sidan kränka.se. Så ser man att det här verkar falla inom ramen för min problematik. Mm. För då gör ju de jobbet, så att säga.
Ja.
Och då är det ju lättare om man sen går till polisen. Det här har Datainspektionen kommer fram till.
Och ofta, ifall Datainspektionen väljer att göra en polisanmälan, så skickar de ofta med ett yttrande också. Där de gör en bedömning varför det här är en kränkande publicering till exempel.
Ja. Men man kan säga då, förutom då sanktioner eller påföljder efter den 25 maj, så är det snarlika regler idag och i framtiden, eller?
Också, det blir svårt att säga. Jag ska säga att den här nya dataskyddsförordningen är betydligt, ja, den stramar åt egentligen de reglerna vi har idag för hur man får behandla personuppgifter. Den kommer främst att beröra myndigheter eller... ja, offentliga förvaltningen, kommuner, myndigheter och även företag där personuppgifter behandlas. Man kommer ha strängare krav på att visa att man har ändamål för alla personuppgiftsbehandlingar. Att man inte för ett register som man inte har någon laglig grund för, till exempel. Att man för ett register som inte har ett berättigat syfte. Och man ska kunna visa att man har säkra system för alla sina personuppgifter. Mm. Så att de inte sprids och hamnar i orätta händer, helt enkelt.
Ja, jag var lite mer ute efter det. Mm. Förlåt att jag säger, det är lite mer som självklarheter att man ska ha koll på läget, utan det var vad gränsen går för sociala medier och vad man får säga och vad man får illustrera med och så vidare. Men alltså, ditt budskap är, det gäller samma sak där, man får inte kränka förtala på sociala medier.
Nej.
Och visar man en bild så ska man ha ett medgivande.
Ja. Precis.
Och sen är det svårt alltid att avgöra lagligheten om man åker i fängelse eller om det är olämpligt. Aha.
Och när det gäller att kränka och förtala så finns det ju som sagt andra brottsrubriceringar och lagar som tar hand om det.
Ja, men de täcker också sociala medier, de lagarna. Så att det jag gör på sociala medier, det...
Ja, förtalsbrottet gäller ju även på sociala medier.
Ja. Ja, då lite klokare, men jag skulle ju vilja att det var lite strängare.
Ja, jag förstår det. Ja, som sagt, det här är ju... jag arbetar ju med kommunens anpassning. Så att mitt fokus har ju mer legat på att kommunen ska sköta sina personuppgiftsbehandlingar. Mm. Och att alla kommuninvånare som söker sig till kommunen eller som har uppgifter lagrade hos kommunen, att de är säkra och inte behandlas felaktigt eller hamnar fel, helt enkelt.
Men får jag säga då så här att det kan ju vara, men som till exempel då nu när du kom, eftersom det är första gången du är här, hoppas det blir fler gånger, så tog jag en bild av dig och talade om att jag skulle ta en bild av dig. Borde jag haft med mig ett papper nu där du skriver på att jag får publicera den eller egentligen?
Ja, jättebra. Jättebra praktisk fråga. Ett samtycke då, som det kallas, att jag godkänner att du får använda mina personuppgifter. Då, för att det ska vara giltigt, så behöver det inte vara skriftligt. Däremot är det alltid bra att ha det skriftligt ur bevishänseende.
Ja, men det hör ju alla vad du säger.
I det här fallet kan jag säga ja. Jag har godkänt att Leif tar en bild av mig. Sen så vill jag ju gärna veta vad du ska göra med den här bilden. För att jag kanske samtycker till att du lägger ut den på Radio Tyresös hemsida. Ja. Men jag vill inte att du sprider den på din Facebook.
Jag har ingen Facebook.
Nej. Men jag vill inte att du skriver ut den och sätter upp den här i centrum. Nej. Och gör reklam för Radio Tyresö, till exempel. För då blir det ju en behandling som inte är av rent privat karaktär. Det är inte för din egen skull bara. Utan du gör ju för Radio Tyresö.
Ja, då ska jag ha ditt samtycke.
Då ska du ha mitt samtycke. Och jag måste också veta vad, som sagt. Jag måste bli informerad på ett korrekt sätt. Vad ska du använda bilderna till? Kommer du lämna ut den här bilden? Hur länge tänkte du spara bilden?
Men då kommer det tillbaka då till, för att vardagen ska bli enkel att hantera, så tänker jag, då frågar jag, är det okej att, för vi lägger ut den på Tyresö Radions hemsida.
Ja.
Ja, och ingen mer. Någon kanske kan kopiera den där dock, det vet jag ju inte.
Nej, just det.
Ja.
Och det beror på om de gör det för privat, rent privata syften eller för sitt företag.
Ja.
För
marknadsföring. Men då har jag tagit den här bilden, jag lägger ut den på Tyresö Radions hemsida. Och sen så tycker du i alla fall, nej, så där hade inte jag tänkt att det skulle bli. Och du meddelar då, men du har inget papper, då tillhör det god ton eller lämplighet eller så, då tar man bort den.
Då tar du bort den, precis.
Har vi täckt ämnesområdet nu?
Ja, jag tänker det här med att rätten att ta bort bilden. Rätten för mig att begära att du tar bort den. Att jag har rätten att bli bortglömd. Har varit ett begrepp eller någonting som har också diskuterats i integritetsskyddssammanhang. Och den rättigheten kommer förstärkas nu med nya GDPR. Så att jag ska ha en rätt att kunna anmäla till dig och säga jag vill att du tar bort den här bilden. Ja. Och annars så kommer du få betala 20 miljoner kronor. Nej.
Nej, men det kan bli en påföljd i alla fall.
Det kan bli en påföljd, absolut. Ja. Men vilken återstår att se?
Ja, för att jag underlättar för mig själv om jag skaffar det här pappret. Det underlättar för mig. Har jag inget papper, då ligger bevisbördan ligger på mig att jag fick ta den där bilden och jag fick lägga den där jag la den och så vidare.
Exakt.
Och kan jag då inte bevisa så är jag knalltorsk.
Ja, och sen så fort som jag ber dig att ta bort bilden, ja, så gäller ju inte mitt samtycke utan det kan jag återkalla.
Aha, så även om man har ett samtycke?
Absolut, så har du rätten att återkalla det helt enkelt. Och säga att nej, men nu vill jag inte vara med längre. Precis som med den här bilden på första majtåget som du pratade om. Så har du ju rätt att säga, nej men ja, jag sa att det var okej när ni tog den. Men nu vill jag inte längre. Då kan du inte säga någonting om den tiden som den har legat ute.
Nej, utan det är från den tiden.
Utan från den dagen när jag begär att du ska ta bort den. Det är då det börjar. Vi börjar närma oss i området för att det ska bli integritetskränkande.
Ja, jag hoppas jag hjälpte några på traven i alla fall som håller på med sociala medier. Jag håller ju på med röksignaler och illustrerade teckningar. Ja, målningar.
Ja, men bra. Ja, jag hoppas också det. Jag hoppas jag har varit till någon hjälp i alla fall för er som vill lägga ut bilder på sociala medier.
Eller skriva.
Eller skriva för den delen.
För det har ju varit lite där nu att hänga ut personer.
Just det. Och där är ju förtalsbrottet har ju varit på tapeten. Att man har pratat om det. Men det jag vill tillägga är att jag jobbar som sagt med personuppgiftsfrågorna i kommunen här på ett uppdrag. Så att alla kommuninvånare som lyssnar, jag hoppas att ni känner er trygga med att era personuppgifter kommer att behandlas som de ska här nu framöver.
Okej. Ebba, jag tackar för hjälpen och komma lite vidare i den här frågan.
Tack snälla.
Ses en annan dag.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Och till er lyssnare ska jag då säga att vi har lyssnat på goda råd från Ebba Ljungdahl som jobbar på kommunen med dataskyddsfrågor kan man väl säga. Tack för att ni lyssnade!